Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Amen. Kom, låt oss vända om till Herren, för han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter 2 dagar gör han oss levande igen, på 3:e dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Ja, så löd de sköna orden hos profeten Hosea. Och det är inte svårt att förstå varför den texten valts när vi firar påskdag. Efter 2 dagar gör han oss levande igen. På 3:e dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Men när vi nu firar påskdag, denna glädjens segerdag, ska vi först med stort allvar påminna oss i vilket sammanhang Hosea bar fram sitt budskap från Herren. Han fick bokstavligen med sitt liv illustrera folkets avfall. Herren befallde sin profet: gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Och Hosea gjorde som Herren befallt, och de 3 barn som föddes fick med sina namn förkunna Guds straff över det avfallna Israel. Ge henne namnet Lo-Ruhama, ty jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus, utan jag ska förkasta dem. Ge honom namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk, och jag är inte jag är för er. Alltså, jag är var ju det högsta namnet på Herren, det namn som Herren förkunnade för Mose vid den brinnande busken. Herren hade alltså vänt sig ifrån dem. Och förhållandena var förskräckliga. Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta med dem som bor i landet. För det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd. Hosea 4:e kapitel. Men då vaknar samvetena. Och vi har hört de sköna orden i dagens gammaltestamentliga text: kom, låt oss vända om till Herren. För han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss, och så vidare. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Måtte orden från profeten Hosea denna påskdagsmorgon få gälla oss allesammans. Men inte så flyktigt och obeständigt som för Israel. Herren klagar: vad ska jag göra med dig, Efraim? Vad ska jag göra med dig, Juda? Er kärlek är som morgondiset, som dagg som fort försvinner. Ni har brutit mitt förbund. Ni har handlat svekfullt. Gilead är en stad full av blodspår och prästernas hop är som en rövarskara. De sår vind men de ska skörda storm. Jag ska sända eld mot deras städer, straffa dem för deras synder. Ja, så illa stod det till bland Herrens folk då. Men låt oss denna påskdagsmorgon stämma in i profeten Hoseas ord: kom, låt oss vända om till Herren. För han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss och han ska också förbinda oss. Efter 2 dagar gör han oss levande igen. På 3:e dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Och Herren, som i stränghet måste straffa sitt folk för dess avfall, våndades i sin kärlek till det fallna. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som med Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Och samma kärlek och barmhärtighet flödar över oss denna påskdag, då vi får påminna varandra om denna välsignade sanning. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Den kristna församlingen i Korint hade det bekymmersamt. Den ogudaktighet som var så förhärskande i samhället hade smittat av sig på församlingslivet. Så att sån otukt hade trängt in i församlingen som inte ens förekom bland hedningarna, skriver Paulus. Och så uppmanar han allvarligt församlingen att rensa ut denna ondskans surdeg så att de kan fira påsk i sanningens och renhetens osyrade deg. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Och apostelns förmaning bar välsignad frukt. Paulus var rädd för att hans stränga tillrättavisning skulle ha varit sorg och bedrövelse i församlingen i Korint, och det hade det också. Men på ett sådant sätt så aposteln i andra Korintierbrevet kunde skriva att han hade fått tröst och glädje i överflöd. För visst hade hans brev vållat sorg, men det blev en sorg. Inte världens sorg läser vi som leder till död, utan en sorg efter Guds sinne som leder till frälsning. På allt sätt hade man i församlingen försökt ställa allt till rätta som hade blivit fel. Rensa ut syndens surdeg och hållit påsk i renhetens och sanningens osyrade deg. Och då får man i glädje och tacksamhet bekänna, lova och prisa och upphöja påskens stora glädjeämne. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går nu upp till Jerusalem och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa och spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på 3:e dagen ska han uppstå. Gång på gång berättade Jesus för sina lärjungar om vad som skulle ske med honom, om hans lidande, död och uppståndelse, för att förbereda dem på vad som skulle komma. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem så att de inte fattade vad han menade, skriver Lukas. Och Petrus hade ju till och med i sin omsorg och kärlek till Jesus sagt emot honom när han talade med dem om sitt förestående lidande: Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Och så fick Jesus allvarsamt göra klart för sin älskade och ivrige lärjunge att han i denna sin omsorg om sin mästare var språkrör för själve Satan. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Och lärjungarnas oförmåga att fatta och förstå vad som var Jesu verkliga ärende till jorden, att lida och dö för vår och hela världens frälsning, gjorde att långfredagen slutade i mörker för lärjungarna. Fienderna hädar och smädar. Jesu lärjungar sörjer och gråter. För När de begraver Jesus begraver de sitt hopp. Och hur förändrat inte allt några dagar senare. Hur annorlunda är inte situationen nu? Vi firar påsk, uppståndelsens segerfest. Vad ljus över griften. Han lever, ofröjd. Fullkomnad är skriften. Osalighetshöjd. Bortvältrade stenen och inseglet bräckt. Och vakten har flytt för hans andes fläkt och avgrunden bävar. Segern är hans. Avgrundsmakterna bävar. Och livet vänder åter till Jesu vänner. Ju längre fram på påskdagen desto mer liv och rörelse. Smörjelse och kryddor. Tillreda för att ta hand om en död kropp överges. Och livets andedräkt når dem från Jesus själv. Det är som Petrus senare skriver i sitt brev. De är födda på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Jesus hade inför sin bortgång sagt att lärjungarna skulle hamna i sållningstider. Simon, Simon, se Satan har begärt att få sålla er som vete. Och när lärjungarna kastades kring i Satans såll så tappade de snart bort Guds ord och löften. Jesu ord om att han skulle uppstå från de döda på tredje dagen var som bortblåsta. Och därför så kom kvinnorna i tidig postdagsgryning för att ta hand om en död och för att göra Jesu kropp den sista tjänsten. Bestörta står de där när han är borta ur graven. Men fienderna, de som inte trodde Jesus, de kom ihåg. De förseglade graven, de satte ut vakter för tänk om. Och många är det som fortfarande bildligt talat håller vakt vid graven så att inte något uppståndelsens budskap ska nå ut. Men vad hjälper det? Inte ens dödens fjättrar förmår ta bort sprängkraften i ordet om den uppståndne. En särskild händelse som alltid kommer i mitt minne varje påskdag. Jag hade förmånen att besöka Israel för ett antal år sedan. Och när vi stod där nere i trädgårdsgraven och såg på en sådan gravplats där det var mycket möjligt att vår mästare hade vilat, så var det ju bara detta en mäktig upplevelse. Men så vände jag mig om och då sitter det på dörren en skylt. Han är inte här. Han är uppstånden. Han är inte här. Han är uppstånden. Den första påskpredikan hölls i tidig morgonstund. Landet sov, men Herren levde. På första dagen i veckan så sa Herren Gud en gång i tidernas morgon, var det ljus, och det blev ljust. Och på den första dagen i veckan så trädde han, som är världens ljus, ut ur sin grav, som segerherre över mörker och död. Rättfärdighetens sol med läkedom under sina vingar har gått upp över jorden. Platsen för påskpredikan var den öppnade graven. Vakten, stenen, sigillet, fiendernas sista ansträngningar båtade intet. I en av våra gamla psalmer sjunger vi, fast graven blev förvarad så att han där ur ej skulle gå, dock halp ej makt, ej heller vård, han gick igenom stenen hård. Och så blev det vaktavlösning vid graven. En högre befälhavare tog över. Och se, det blev en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. När Jesus gav upp andan på korset så rämnade förlåten i templet. Jorden skakade, klipporna rämnade och gravar öppnades. Och så gav skapelsen också sitt vittnesbörd nu vid Jesu uppståndelse. Luther säger, Så som jordbävning ringde Kristus till graven, så drog Herren Gud på dessa stormklockor även vid Kristi uppståndelse. Och det var en välsignad sammanringning för att i denna första påskpredikan kungöra ett underbart budskap. Kristus är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före till Galileen och där ska ni få se honom så som han har sagt det. Inte fattade lärjungarna på en gång vidden av det budskap de hade fått höra. Och inte kunde lärjungarna eller förnekaren Petrus, som nu fick en särskild hälsning från den uppståndne, inte kunde få rum i, de få rum i sina hjärtan för någonting så ofattbart stort. Men Jesus levde. Det var nog. Du död, var är din seger? Du död, var är din nudd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus, utbrister aposteln Paulus i första brev, Korinthierbrevet 15. Jesus har i vårt ställe uppfyllt Guds heliga lag. I rättfärdighet och renhet levde han sitt liv på jorden utan synd och i fullkomlig lydnad. På korset bar han hela världens syndaskuld, då han gjorde synd för oss, övergiven av sin himmelske far, led förtappelsens alla kvar och dog i vårt ställe. Så har Gud försonat världen med sig själv. Och att allt nu är botat för syndare, det har Gud visat genom Jesu Kristi uppståndelse. Skulden var betald. Det fanns ingenting kvar som kunde behålla Jesus i döden. Kristus har gjort slut på döden och fört liv och ofördödlighet fram i ljuset genom evangelium. Andra Timoteus 1:10. Och så läser vi de välkända orden i Romarbrevet 4:25. Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och här nämns orsak och verkan. Orsaken till att Kristus utlämnades åt döden var våra synder. Orsaken till att Kristus uppväcktes var vår rättfärdiggörelse. Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, säger Petrus, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Varför kunde inte döden behålla honom? Därför att den anklagelseskrift som riktades mot oss, alla brotten mot Guds heliga lag, har Kristus naglat fast på korset. Lagen har fått vad den krävde. Den är av Kristus uppfylld till punkt och pricka. All rättfärdighet är uppfylld och därför har döden mist sin udd och Kristus har segrat. Men vilka gällde detta? Alla människor, säger skriften. Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som lever till liv. Liksom det många slog som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Och därför är det helt enlighet med Guds ord när vi sjunger: världen i Jesus rättfärdigar vorden. Han på sitt hjärta var syndare bar, när på sitt kors mellan himlen och jorden han vår förlossning och skuld och förvar. Skulden ströks ut genom blodskällans flöden, syndaregistret vid korset han slog. Domaren led för dödsfångarna döden. Gud är försonad och vi har nog. Det var ju inte för sin egen skull Jesus behövde rättfärdiggöras, förklaras fri från skuld. För hos honom fanns ingen synd som behövde försonas och ingen skuld som skulle betalas. Men den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så är genom Kristi död och uppståndelse varje människa rättfärdigad och fri från skuld. Kristus som bar all världens synder, som blev den enda syndaren, betalade vad det kostade och blev frikänd, och med honom vi alla. Och det är detta som vi idag på påskdagen firar. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för både tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Så har du, ja vem som helst, rätt att i denna stund knäppa händerna och tacka Gud för syndernas förlåtelse, för rättfärdighet, frid och salighet. Skulle ditt till liv en gång sluta så olyckligt att du går förlorad, så sker det inte för dina synders skull, för dem har Gud i Kristus Jesus förlåtit dig, utan det sker för att du vänder dig bort från Kristus och förkastar frälsningens av nåd alena. Det är genom dopet och tron vi görs personligen delaktiga av den salighet Kristus vunnit åt oss. Genom tron på Jesus ikläds vi den rättfärdighet han har vunnit för hela världen. Blir vi kvar i otrons mörker, så finns ingen räddning undan den eviga förtappelsen. Men idag står nådens dörr öppen, och den uppståndne sluter var och en som vänder sig till honom i sin famn. Också du är bjuden. Jag ska avsluta den här predikan med ett klassiskt citat från Rossini dagbetraktelse som jag tror att de allra flesta av er känner till. O, att världen inte vet vad som har skett. Världen känner inte vårt släktes historia. Världen vet inte att mänskligheten en gång har blivit köpt fri, förlossad, förvärvad och vunnen från alla synder, ifrån döden och djävulens våld, lika säkert som den en gång har fallit i synd. Se nu här, denna syndaförlåtelse, den förlossning som här omtalas, tillhör varje människa, from och ofrom, troende och otroende. Du må vara hurdan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimme. Blir du fördömd, så sker det inte för dina synder utan för din otro, för att du håller dig borta från Kristus. Vill du komma till Gud, bli hans egen och få hans nåd, så finns det inget hinder från Guds sida. Du är alltid välkommen. Herren säger själv, den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Och här är inget undantag. Vem som helst, den som vill, var och en, om era synder än är blodröda. Här är inget undantag, och det beror på att hela syndaskulden är betald och att försoningen gällde hela och gäller hela världen. Är nu någon i nöd över sina synder och inte kan få visshet om förlåtelse, så är felet att han inte tror Guds ord utan gör Gud till en lögnare, och det är förfärligt. Men är det så att du gärna vill tro ordet men inte kan få det in i hjärtat, så vill Gud snart tilldela dig ett större mått av tro, så att du får vittnesbörd inom dig att alla dina synder är försonade och förlåtna, och att du är iklädd hela Kristi förtjänst och är Guds älskade barn. Nu har det skett, och världen står från all sin synd otalig så frälst att blott i tro man går till lammets sår är man på stunden salig. Amen, låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som har utgivit din son för våra synders skull och uppväckt honom för vår rättfärdiggörelses skull, vi ber dig, ge oss din helige ande som bevarar oss i den sanna tron, skyddar oss mot alla synder och efter detta livet uppväcker oss till evigt liv. Amen. Vi ska som psalm efter predikan sjunga Vår Gud är oss en väldig borg, nummer 405. Utöver detta förunderliga budskap om Kristus Jesus och som levande och uppstånden, så har vi också glädjen att den här dagen få installera en ny kyrkoherde i vår församling. Och jag ber Lars, församlingsrådets medlemmar som är här, och Peter och Stefan att komma fram. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, himmelske Fader, du som genom din enfödde son Jesus Kristus har grundat din kyrka och i honom uppbygger henne till ett heligt tempel, till en boning i anden. Vi tackar dig att du också genom honom har förordnat herdar att ha vård om din församling, föda den med ditt ord och efter den kraft du ger tjäna henne i kristlig kärlek. Vi ber dig, styr dina herdars verk. Välsigna genom deras tjänst din församling, att hon må mera frukt i din kunskap och i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Jesus Kristus. Honom vare ära i evighet. Amen. Lars, du har av LFS årsmöte kallats till kyrkoherde i vår församling. Idag står du inför Herrens altare för att installeras som kyrkoherde i lutherska församlingen. För att du med oss och vi med dig må rätt besinna högheten av ditt kall, vill vi nu höra Guds löften och förmaningar. Från Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Petrus.
Jag uppmanar dig, säger aposteln Paulus i sitt andra brev till Timoteus, i fjärde kapitlet, första versen. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Amen.
Johannes 21 och 15-16. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: var en herde för mina får.
För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina får på bete.
Lars.
Från Matteus evangeliet 20 kapitel med start i vers 25. Jesus kallade till sig lärjungarna och sa: ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk, och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Men den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen.
Må Herren ge dig nåd att troget bevara dessa ord i ditt hjärta. Må det uppliva din håg och styrka din vilja att helga dig åt överherdens tjänst till denna församlings trogna och samvetsgranna vård. Av dig väntar Guds församling att du som en herde för Kristi jord inte söker ditt eget bästa, utan deras som nu anförtros i din vård, och att du med ord och vandel troget visar dem den väg som leder till livet. Stort är det ansvar som läggs på dig. Övermåttan stor är också hans gåva som kallat dig till sin tjänst. Gud giv dig nåd och kraft att efter hans vilja förvalta det ämbete som du idag inställes i. Vill du, Lars, i Guds den treeniges namn åtaga dig kyrkoämbetet till lutherska församlingen och inlägga dig om att i alla stycken rätt och värdigt förvalta ditt uppdrag, Gud till ära och människor till salighet?
Ja, med Guds hjälp.
Vill du då alltid förbli vid Guds rena ord, rätt predika Jesus Kristus, efter hans instiftelse utdela de heliga sakramenten och så förestå denna församling att den må växa till i kristen tro och heligt liv?
Ja, med Guds hjälp.
Vill du också med Guds hjälp alltid vandra värdigt Kristi evangelium så att din vandel är en förebild och ingen till anstöt?
Ja.
Gud allsmäktig styrke och hjälper dig att hålla dessa löften. Och härmed överlämnar jag lutherska församlingen i din vård. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du kan börja. Barmhärtige Gud, kära himmelske Fader, du som har lovat och tillsagt oss att du vill genom predikan om den korsfäste uppståndne Kristus frälsa den som tror, vi ber dig, låt din nåd vila över denne din tjänare som du har förordnat till herde och själasörjare för denna församling. Gör honom redo, villig och ståndaktig i din tjänst, tålig i motgången, fast mot all anfäktning. Ge honom glädje, kraft och frimodighet. Hjälp honom att troget föda och vårda din jord, ditt namn till lov, pris och ära, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Kan du stå? Kära församling, vi har idag med glädje och tacksamhet fått inviga Lars i ämbetet som församlingens kyrkoherde. Det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag som vi har lagt på honom. Jag vill understryka hur viktigt det är att Lars blir buren av församlingens förböner. Varje kristen är utsatt för djävulens angrepp, men en ordets förkunnare är på ett alldeles särskilt sätt utsatt för den ondes frestelser och snaror. Hebreerbrevets författare förmanar: lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det vore inte lyckligt för er. Och Paulus skriver: vi ber er bröder att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Och så tillfogar han: håll frid med varandra. Gud välsigne dig, Lars.
Tack så mycket. Tack.
Då ska vi be vår kyrkobön. Allsmäktige evige Gud, vi tackar dig för att du har gett oss ditt heliga ord till undervisning, tröst och förmaning. Vi ber dig, se till oss i nåd för Jesu Kristi skull och ge oss vad vi behöver till kropp och själ. Välsigna din församling och uppfyll henne med sanningens och kärlekens ande. Låt ditt ord och dina sakrament rikligen bo ibland oss. Förhindra falsk lära och all förförelse. Hjälp dina barn att bekänna sanningen. Styrk dem i tron och ge dem tålamod och uthållighet till att göra din vilja. Utvidga ditt rike allt mer så att ljuset från ditt evangelium kommer till alla. Välsigna och bevara vår konung och hans hus. Led vår riksdag och regering och låt oss få bo i frid under skydd av god lag och ordning. Hjälp dem som har barn och ungdomar i sin vård att fostra dem i din fruktan, så att bland oss växer upp ett släkte som vill tjäna dig. Låt din välsignelse vila över vårt arbete och låt oss inte sakna vårt dagliga bröd. Gör oss villiga att dela med oss och hjälpa dem som behöver vårt stöd. Kom med din tröst och hjälp till alla sjuka och nödställda och hör deras böner. Ge oss till sist en salig död och evig glädje hos dig genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.